Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
God morgon kära närradio-lyssnare. Idag är det tisdagen den 10 mars och lyssnar du direkt så är det klockan 9 på morgon. Lyssnar du på reprisen så är det kanske klockan 9 på kvällen eller på lördag klockan 9 på morgon. Då kör vi också i repris. Du lyssnar nu till Radio Nolaskogs och vi sänder varje tisdag klockan 9 och varje söndag klockan 7 och 9. Och på söndag kan du faktiskt lyssna till läraren Johanna Lundström som ska prata om hjältar på stan. Och jag vill passa på att tala om också att vi har en ny hemsida för Radio Örnsköldsvik där vi samlas alla radiosändande föreningar. Och där kan du lätt hitta de program som vi har gjort. Det kallas då för poddradion som du klickar på, så hittar du alla sommarpratare som har varit och ja, alla program som vi har sänt det senaste året och lite till. Klockan 10 så kommer jag att berätta om evenemangstips, vad du kan göra i Örnsköldsvik den närmaste veckan. Och när jag säger Örnsköldsvik så menar jag hela kommunen förstås. Jag heter Tommy Dickens, jag sitter här i studion och jag har Bosse Edman från friluftskontoret. Hej Bosse, välkommen.
Hej Tommy, tack så mycket.
Var jobbar du någonstans?
Ja, och jag jobbar ju på samhällsbyggnadsförvaltningen på kultur- och fritidsavdelningen.
Kultur- och fritidsavdelningen, så ja. Heter det. Mm. Ja, vi ska prata om friluftslivet du och jag. Särskilt då vinterfriluftsliv, men vi tar annat också hela årets lite då och då. Du skrev förresten till mig att vi är hela årets friluftskommun. Vad betyder det?
Ja, det innebär att friluftslivet kan utövas under årets alla årstider och 52 veckor. Vi har mängder med möjligheter och utbud för den som vill komma ut och uppleva naturen på olika sätt.
Ja, det ska vi försöka gå igenom lite grann då. Vi har väl vunnit lite pris också, har vi inte det?
För att ja, vi, är så duktiga. Vi blev faktiskt Sveriges friluftskommun 2011. Det är en ranking som Naturvårdsverket, Boverket, SKL och andra myndigheter
gör. SKL, det låter
Sveriges
som
kommuner och landsting. Ja. Och så fritidschefernas förening är med. Och de skickade ut till alla kommuner i Sverige då ett frågeformulär med ett 50-tal frågor där man får beskriva och svara på frågor hur man jobbar för att utveckla och stärka friluftslivet i kommunen.
Och då var vi 2011 bäst i Sverige?
Ja, då var vi bäst i Sverige.
Ja, inte illa, vi är ju 290 kommuner.
Ja, det är det. Mm. Så att vi har väl legat ganska högt upp hittills också.
Så kan du känna dig stolt?
Ja, det är riktigt roligt att vi är bland topp 10 i alla fall. Men det känns ändå som att vi har mycket att göra och mycket att fortsätta utveckla också.
Ja, så finns det ju alltid förstås.
Jajamän.
Men Bosse, du får ju tala om nu vad du är för en person själv. Vad är du uppväxt här?
Jag är en 60-årig ung man som är uppväxt i bygden. Började min bana ett antal år i Ås. Jaha. Med Åsberget och Hörnsjön då, som mina när uppväxt naturområden.
Och sen, det var där du var tjuvrökte då?
Ja, det blev jag självvad. Där var jag 7 år. Då började den banan.
Okay.
Och sen har jag då flyttat till Domsjö och så sen nu har jag avslutat med att bo i Världsarvet, Höga kusten ute i Gullvik på Tallstigen.
Så där, jag har hamnat i Världsarvet också.
Jajamän.
Där var du aktiv förstås när vi fick till det en gång.
Ja, det jobbar vi ju ihop lite grann och det var ju fantastiskt roligt att vi fick ett eget Världsarv. Det är ju unikt.
Kommer du ihåg vilket år det var?
Det var år 2000.
Ja, det stämmer ja.
Sen 2006 blev vi ett större världsarv tillsammans med våra finska vänner och 5 kommuner på Vasasidan och Kvarken. Ja, och då blev vi ett gemensamt gränsöverskridande världsarv som heter Höga kusten Kvarken, skärgård. Ja, och det var 2006.
Det kanske inte så många Öviksbor känner till egentligen.
Nej, vi har ju försökt att marknadsföra det. Men det kom ut en informationstidning i hushållen här i höstas. Där det beskrevs och berättades om alla om vårt gemensamma världsarv och vilka kvaliteter och möjligheter som finns. Så att jag hoppas att många har snappat upp det.
Ja. Ja, världsarv, ja, det är ju en viktig del i friluftslivet kan man väl säga. Det är väl inte fel att påstå.
Nej, vårt höga kustenområde är ju fantastiskt. Med höga berg och djupa hav. Och
Men det är ju inte friluftslivet som är orsaken till världsarvet egentligen. Och inte
nej.
heller att det är vackert, har jag förstått.
Nej, det är väl inlandsisen som har bidragit till det.
Ja, landhöjningen, ja.
Landhöjningen framförallt.
Ja, just det. Jaha, och nu bor du i världsarvet, säger du, ja. Och vad jobbar du med då?
Ja, jag jobbar ju då huvudsakligen med friluftsfrågor. Och jag har ju någon form av samordnande roll då, både internt och på vår avdelning då, med det friluftsgäng som jag jobbar ihop med. Men sen även då i kommunen är stort, där jag bland annat är då ordförande i en sån här intern naturgrupp där vi samlar då folk som har jobbat med natur och kultur på olika sätt. Och
Menar du kommunala tjänstemän nu?
Ja, det är kommunala tjänstemän.
Ja.
Jajamän.
Men sen träffar ni ju aktiva föreningar också, förstår
jag. Ja, vi har ett natur- och friluftsråd där både politiker då ifrån kommunens planeringsgrupp finns med, och sen har vi då föreningsrepresentanter både som representerar naturskydd, kultur, miljöer och friluftsliv, och så sen finns då markägarna representerade med via LRF, och sen har vi då naturturistföretagen då också representerade. Så det är ett jättebra forum där. Sen har vi då avslutningsvis då ett naturting som vi brukar kalla till varje år med olika teman, och där är ju alla hjärtligt välkommen att vara med. Så vi har haft nu två ting. Sist var vi på Gnistan då, där vi både var ute och inne och hade olika övningar. Det var världsarvet och det här friluftsprogrammet som vi har jobbat fram på teman då.
Ja, det finns många frivilliga föreningar som jobbar med, som stödjer er så att säga, eller om det är ni som stöder dem.
Ja, det är väl dubbelsidigt. Ja. Framförallt så är det de som gör ett fantastiskt ideellt arbete och ett otroligt engagemang då, både att jobba med aktiviteter, verksamhet och sen sköta och driva och utveckla områden, anläggningar och leder.
Har du någon aning om hur många föreningar det är, om man tittar på alla som håller på med friluftsliv på olika
ja,
sätt?
Ja, vad kan jag säga? Alltså på Naturens dag som vi har näst sista helgen i augusti på Höglandsjön, där brukar vi i alla fall vara ett 30-tal organisationer. Men sen är det ju, det kan ju vara en idrottsförening, det kan vara en religiös förening som också har mycket friluftsliv och natur på sitt program. Så att,
och så fisket.
Ja, sportfisket har vi jobbat väldigt.
Det är många föreningar där, va?
Det är 52 stycken.
Ja, bara det.
Det innebär att nästan 90% av kommunens vatten är upplåtet för allmänheten. Och så låter vi ungdomar som har 16 år och yngre fiskar gratis då på genom ett fiskekort då, som alla fiskvårdsområden har. Förutom på vissa undantagna vatten då, där det kanske är utsättningsvatten där det kostar lite mer att jobba. Och så vissa strömsträckor kan vara undantagen där man vill att fisken ska få reproducera sig utan att bli störd. Men annars så är det, tror jag, vi är ganska unik som kommun i Sverige att vi har fått till det.
Ja, det låter fantastiskt att det är så många aktiva människor. Men du är byråkrat kan man säga, om man ska vara lite.
Ja, det har väl blivit så. Så att jag är ju mer inne än ute.
Ja, tyvärr.
Ja,
förstår
åtminstone
jag.
På arbetstid.
Ja, men det finns ju folk i kommunen också som måste vara ute och fixa med vindskydd och stigar och allt vad det är för någonting. Skyltar och vilka är det som gör det då?
Ja, vi har ju varit vid på kultur och fritid som har ansvaret för skötsel och underhåll. Och det är ju så här att många områden de sköter vi då i egen regi, och då har vi haft ett antal naturvårdare anställd. Och sen har vi då uppdragsavtal både med kanske någon entreprenör eller föreningar som sköter då spårpreparering eller röjer och driftar och sköter olika anläggningar. Och den tredje delen, det är ju där vi ger då ut driftbidrag då till fiskvårdsområden och föreningar som sköter då olika spår och leder och anläggningar.
Ja, just det. Jag tror inte folk i allmänhet känner till vad mycket arbete som faktiskt läggs ner på friluftslivsfrågorna för att vi ska ha det bra ute i naturen i kommunen. Det är omfattande.
Ja, vi har ju jobbat långsiktigt med att försöka i ordning ställa och förbättra, utveckla, renovera och bygga upp nya områden och anläggningar för friluftsliv på olika sätt. Skärgården har ju varit nu det senaste satsningsområdet där har gjorts.
Ja, det är ju välkänt.
Med naturhamnar och brygger och massa saker som har sett. Och det har ju tagits emot fantastiskt positivt. Så att, och det har ju då varit möjligt att genom ett engagemang då, både lokalt av entreprenörer och föreningar, och både när det gäller tid och pengar och sådana saker. Och sen har vi då fått EU-resurser då, som är ett sätt att kunna växla upp kommunala pengar.
Ja.
Men länge tillbaka så då var det ju mycket. Det som har byggts upp då på olika sätt har ju varit då genom arbetsmarknadsinsatser och åtgärder då, där kommun och länsstyrelse och arbetsförmedlingen har jobbat med att fixa leder och anordningar.
Men sådana pengar finns inte idag, va?
Nej, inte riktigt. Det finns möjligheter också, men det är inte på samma sätt som det fanns förut. Då hade vi ett speciellt projektkontor i Härnösand som jobbar med att projektera och ta fram och konstruera och rita och kostnadsberäkna. Och så det var väldigt enkelt. Så Rutberget, Höga kusten, Leden, Näta fjällskog. Alltså det är massor av de här områdena som vi har som har byggts upp på det sättet. Och sen har vi via naturvårdare fått tag över skötselbiten och eller att vi har lagt ut det på en förening eller en entreprenör.
Ja, en sak jag minns från min tid när jag jobbade var att det var oftast så glömmer man bort att det ska ju skötas också.
Jo, men visst är det så. Och tidigare så var vi ju, hade vi väldigt många naturvårdare en gång i tiden, men då har ju varit sådana lönebidragsanställningar och i och med att de har då gått i pension så har vi haft svårt att kunna få fram nya personella resurser. Va? Så att vi känner väl att vi kanske inte hinner med riktigt fullt ut alla de objekt vi har idag. Men vi jobbar på det nu och försöker få till en gemensam skötselorganisation på samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med parksidan.
Det låter ju bra. Så att, för det är mycket som ska skötas med stigar och skyltar. Och
sen handlar det om också att man ska hålla en viss kvalitet av både som för säkerhet och trygghet och såna saker. Att man kanske inte kan ha allting kvar som man har haft en gång i tiden. Nej. Utan vi kanske måste prioritera, framförallt om vi vill utveckla några områden med en stor och en hög tillgänglighet för så många olika målgrupper som möjligt. Så det kostar oftast lite mer både i ordningställa och sen framförallt att se till och sköta att det fungerar.
Ja, när du säger säkerhet så kommer jag att tänka på grottorna uppe i Gideå.
Skallbergsgrottorna, ja.
Ja, har man löst det? För det var ett stort problem, minns jag tidigare.
Ja,
det
har ju
varit risker.
Ja, det har ju varit. Och Gustav Sjögren har ju varit fantastisk personer som på ett ideellt sätt har väl haft det där som sin livsgärning. Men,
ja, fantastiskt.
Ja, det är inte bara där han har varit. Han har ju varit i hela Gideå, bygden och Gideåområdet. Ja. Men det kändes ju som att han orkar inte riktigt med det på slutet, så att stegarna började bli farliga. Det stack upp spikar och det var
steg. Är det löst nu då?
Det är löst nu. Det är ju för ett antal år sedan då. Jag har ju försökt jobba intensivt tillsammans med länsstyrelsen, så att det som gjordes då det var att det här området blev då ett naturreservat. Och sen avsattes då pengar, en hel del pengar för att säkerställa, framförallt riva ut och städa upp och göra rent och snyggt och plocka bort alla de här gamla reporna och stegarna. Och så sen har man tillgängliggjort då turistleden, den leden som är då kanske enklast att ta sig runt med aluminiumstigar, nya rep, och så sen är det säkerställt runt de här branta klipporna också med räcken. Jaha. Så att nu är det blivit helt fantastiskt. Och det behövs ingen marknad.
Och det är färdiggjort nu alltså?
Det är färdiggjort, så att man kan vara där och krypa, och det här klarar de allra minstingarna av också. Vi har ju haft någon sån där öppet hus här på sig där ute, och det var väldigt mycket folk och många yngre. Och de, pappa, jag vill gå ett varv till. Det kryper igenom den här sträckan.
Ja, om det, någon, om det är någon som lyssnar på det här nu då och så säger, det där skulle jag vilja göra med mina barn.
Ja.
Hur gör man då? Var hittar man informationen?
Den kan man hitta på kommunens hemsida, eller också går man in på turistbyrån och hämtar en folder. Mm. Och sen finns det möjlighet då, om man vill hyra hjälm, om man vill hyra...
Och var gör man det?
Det kan man göra på Gideå Livs.
Jaha.
Lampa finns också, och så kan man beställa en fikakorg om man vill ta med sig också från affären där, så att.
Och det här de står i en broschyr som ni har på turistbyrån.
Ja,
och då ska vi tala om var turistbyrån ligger också.
Ja, den ligger ju då, Arkenbiblioteket ligger på Lasarettsgatan 5.
Ja, just det.
Så att, och det kan ta lite tid innan grottorna är farbara, genom att det beror på hur mycket is det ligger i de här skreverna. Så. Så
jag
att,
tänker för årstiden.
Ja, men någon gång fram från midsommar i alla fall. Så vi brukar kunna ge klartecken när det är dags att öppna upp dem. Och så sen kan man ju hålla på då fram till i oktober. Någon gång brukar vi stänga dem. Då.
Ja, ni stänger dem alltså?
Ja, vi brukar tala om att nu, och så plockar vi bort nedgångsstegen då, så att det inte är någon som far där. Då.
Nej, just det. Finns det golfklubbor och golfbollar där?
Nej,
det fanns på
det finns inte längre nu, det gör det inte. Men nej, det gillar man lite äventyr och spänning och lite utmaningar. Och ett fantastiskt naturområde med fantastisk utsikt, så är det ett mycket lämpligt.
Finns det stugan kvar där?
Stugan är kvar, ja.
Ja, öppen för alla?
Öppen för alla. Den gamla brann ju ner för bra många år sedan, men det ordnade vi då med ett sånt AMS-projekt. Och vi byggde upp och timmade en ny stuga där som Gustav då var jätteglad för.
Ja, så man kan elda i också?
Ja, det finns kamin där. Och det finns grillplatser utanför som man kan grilla. Och det ska finnas ved och toalett. Och...
Ja, det låter fantastiskt.
Ja.
Och sen kan man ju ta dem på sommaren. Det finns ju en badplats där nere också.
Ja, Granto.
Ja.
Det är också en liten fantastisk naturskön badplats med branta klipphällar som sluttar ner mot stranden där. Och det...
Ja, jag råkar faktiskt på morgonen här titta på den regionplan som gjordes för kommunen, och det var någon gång 1960 ungefär, det står faktiskt inget årtal på den här, men det är en gedigen genomgång faktiskt, och där var det just en bild på granto som du säger, som exempel på friluftslivet. Det var ganska roligt att redan då så tyckte man att det där var en fin plats.
Ja, precis.
Men du, Bosse, ja. Det är ju så att jag lovade dig att du skulle få välja lite musik här i det här programmet också.
Ja, jag har ju inte berättat om mina intressen, men alltså musik och dans, förutom allt med friluftsliv, har ju liksom legat mig varmt om hjärtat. Och det här var en av de svåraste uppgifter jag ställt för att välja ut 4-5 låtar som jag tyckte var bra. Så att jag vill blanda lite grann. Jag har lite minnen kring vissa låtar här också som jag vill kanske.
Och den första, det är?
Den kom väl i slutet på 60-talet och det var väl kanske framförallt på 70-talet. Det var I Can Hear Music med Beach Boys. Alltså det var ju Beatles och det var Beach Boys och det var alla de här banden, Rolling Stones med flera.
Som har det liksom att göra med din första kärlek eller?
Nej, det tror jag inte. Det var nog före det.
Alltså, jaha. Ja. Men det var en låt du gillade redan då?
Ja, och framförallt nu på äldre dag liksom har jag hittat den där igen. Och,
jaha.
Ja, och jag har liksom, brukar vilja spela den där ganska ofta.
Ja, just det.
Jag tyckte den är en riktigt skön låt.
Ja, men då tar vi och lyssnar på den. Beach Boys. Ja du Bosse, jag sitter här, Tommy Dickens heter jag, tillsammans med Bosse Edman i studion och vi pratar om friluftslivet. Och jag har fått höra lite grann om din bakgrund och dina relationer till friluftslivet. Jag kanske ska säga något om mitt också, Bosse.
Ja, det tycker jag. Vi har ju jobbat ihop en hel del genom åren.
Det har vi faktiskt gjort. Jag kom ju hit 1976, det är alltså snart 40 år sedan som vi flyttade hit från Luleå. Och då tyckte jag att Övik, det var himla bra ställe att flytta till, för det här fanns havet, här fanns de här bergen. Jag tycker om skidåkning, härligt att kunna vara ute i den här naturen. Och det allra viktigaste tyckte jag var att det var så tillgängligt här. Därför att i Luleå när man skulle försöka ta sig ut till havet, de har ju en fin skärgård också med mycket öar och sådär. Men om man inte hade båt, då var det nästan hopplöst att ta sig ut till havet. Var man gick ner någonstans så var det stugor eller också var det sån här ödder och storstenar och sånt där som låg i vägen. Men här i Övik fanns det massor med ställen och där man lätt kunde ta sig ner till havet, och det tycker jag är nästan det bästa med Övik. Så vi gillade verkligen Övik när vi flyttade hit. Jag tog med mig översiktsplanen som ju du och jag har jobbat ganska mycket med. Och där finns ju ett avsnitt just om friluftslivet. Mm. Jag ska läsa för dig här vad du har skrivit.
Ja,
om,
det är intressant.
Vad friluftsliv är för någonting som det står i översiktsplanen. Jag tycker det är så väldigt välformulerat det här. Friluftsliv är en av de vanligaste formerna av fysisk aktivitet. Med friluftsliv avses vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling. Det tycker jag är viktigt. Tillgången till naturområden och möjligheter till friluftsliv främjar folkhälsan och ger ett ökat miljömedvetande. Det gäller framförallt bostadsnära natur som har stora sociala värden. Aktuell forskning styrker utevistelsens betydelse för fysisk och psykisk hälsa för människor i alla åldrar. Jag ser, du har en viktig uppgift här, Mose. Det är speciellt viktigt att barn och ungdomar redan i tidig ålder får en egen relation till naturen och ett intresse för friluftsliv och utevistelse för att senare i livet kunna mobilisera naturen som kraftkälla. Det här kan vi väl prata mer om, just om barn och ungdomar. I ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att alla, oavsett socioekonomiska skillnader, kulturell bakgrund, ålder eller kön, erbjuds möjligheter till friluftsliv och rekreation. Det vill jag också prata lite mer om. Det aktiva föreningslivet för natur, kultur och friluftsliv och fiske betyder mycket för bygden och engagerar många i ideellt arbete. Och det har vi redan berört lite grann.
Ja,
ja, det där tycker jag är faktiskt väldigt, täcker in precis vad jag tycker att friluftsliv är som ni jobbar med. Men om vi tar det här med barn och ungdomar och fastnar lite för det. Vad gör ni för det?
Ja, alltså det är ju, forskning visar ju också att ju tidigare man kan liksom få in det här med att barn vistas ute i natur och skogsmiljöer är oerhört viktigt för deras fortsatta känsla för att våga vara och vara i naturen i framtiden.
Mm.
Det är oerhört viktigt. Och det tycker jag kommunen har ju varit en föregångare då. Om man tittar då på det här arbetet då som Thomas Birke gör då med utepedagogik i skolorna. Och att i den här översiktsplanen så finns ju då karterat och skissat in på kartor alla de här skolorna, förskolor och de här miljöerna. Att de har egna nära naturområden där de kan bedriva då utomhus undervisning och utepedagogik. Det tror jag är jätteviktigt.
Mm, skolornas nära naturområden som vi kallar
det. Ja, precis. Det tror jag är en jätteviktig del.
Kan du något exempel på, om vi tar själva då till exempel, vad har de för när naturområden, kommer du ihåg det?
Ja, jag vet i alla fall att Mycklingskolan har ju rätt upp där mot Svartjärn och heter Svartbäcken kanske, ifrån Svartjärn, Svartjärnsbäcken.
Ja.
Där i ravinen där på båda sidor har de ju haft som ett viktigt område. De har ju ett vindskydd också i anslutning där uppe i skogsområdet som de använder som sitt när naturområde. Det verkar vara väldigt välbesökt om man ser skogen runt omkring det, hur det är trampat ner och hur det används.
Att, sen är det viktigt förstås att lärarna har en känsla för det här också.
Ja, precis. Och det är väl där Thomas har haft en roll och har en roll också, att försöka utbilda och lära ut hur man kan använda utepedagogik i naturen på olika sätt kopplat till olika ämnen.
Ja, vi passar på att hylla Thomas Birke för det arbetet.
Ja, det har varit fantastiskt bra jobb han har gjort.
Mm. Om vi fångar den här tillgängligt för alla. Alla som nu kommer till kommunen här från utlandet, invandrare. Jag föreställer mig att de har inte den här naturliga relationen till natur som de flesta svenskar har. Utan man kanske har en annan syn på vad naturen är för någonting.
Ja.
Och det är väl väldigt viktigt att de får möjlighet att ta del av naturen precis som vi får göra. Hur jobbar vi med det?
Ja, här finns ju fortsättningsvis också mycket att göra, men vi har väl försökt att samarbeta med SFI då, som är då svenska för invandrare, där vi har kunnat haft utflykter, vi har bokat upp buss och åkt ut med guide och bland annat varit i nationalparken. Och sen Mångkulturellt centrum som finns och har en lokal här i stan nedanför torget. Där brukar vi då vara varje år också, berätta lite grann om utflyktsmål och allemansrätten framförallt också. Vad man kan göra i naturen och hur trygg naturen kan vara och lite såna här saker. Och sen har vi också sökt och fått statliga pengar då för att jobba med de här frågorna också, med att utbilda personal då som jobbar med den här målgruppen, och sen att vi ska kunna ha lite prova på aktiviteter och även arrangera ett antal utflykter då runt om i kommun. Så att det är väl vad vi står idag. Plus att vi då försöker då informera då om allemansrätten och på olika evenemang och på hemsidan och även då på andra språk också.
Ja, man kan ju förstå att det inte är så himla lätt att ta till sig det här när man kommer från en helt annan
Nej,
kultur och
nej,
en
nej.
helt annan
Ja,
natur.
så är det.
Till exempel bara att åka skidor eller skridskor, det är ju inte det lättaste när man är vuxen och börjar med det.
Nej, och där har vi ju då haft, vi har ju köpt in då bland annat skridskor som vi har kunnat använda på skyttes då, både för att åka ute
Man får
och
låna.
inne, och de har kunnat få låna. Vi har haft även speciella prova på aktiviteter. Och
Mm.
det finns ju även då skidor som skolan har köpt in som skolan och SFI kan använda då. Och de brukar ju ha aktiviteter uppe på skyttes också.
Ja, jag såg faktiskt den här filmen, jag tror den heter Trevligt folk i helgen. Kanske du har hört talas om där. Filip och Fredrik har gjort den där filmen.
Ja,
Det är
jo, men
alltså
du, jag har hört talas om men jag har inte sett den.
en grupp somalier som får lära sig åka skridskor. De har aldrig stått på skridskor förut.
Ja,
Det är ju
just det.
fantastiskt trevlig och rolig film som
Oh.
man kan rekommendera.
Ja,
Men
den.
det visar ju att ingenting är omöjligt.
Den ska vi titta på så småningom.
Ja, just det. Nu pekar Bosse här på nästa musikstycke som, och det är alldeles riktigt, det ska vi lyssna på. Vad väljer du då, Bosse?
Ja, nu är det en liten speciell grej. Det här, det är ju en hyllningssång till mitt barnbarn som heter Tuva. Jag gillar ju fota och jag brukar göra mycket bildspel och lägga till musik. Och jag har ju gjort ett bildspel nu från Tuvas första levnadsår, och då valde jag den här låten med Stevie Wonder som jag tycker passar mycket bra på henne.
Stevie Wonder har gjort det här speciellt för ditt barnbarn, var det så
Ja,
du menar?
precis.
Du kände så. Ja. Ja, men då lyssnar vi på den. Den heter alltså Isn't She Lovely? Tommy Dickens, jag sitter här i studion med Bosse Edman och vi pratar friluftsliv. Du nämnde, Bosse, att det fanns så väldigt mycket att göra när det gäller friluftslivet här i kommunen. Jag ser att du har en lista här på saker, ska man kalla det, eller sånt som är gjort för att vi ska få ett bra friluftsliv. Kan du börja gå igenom lite grann där på listan, får vi se vad det handlar om.
Ja, det är ju, mycket av områdena kan ju vara skyddade områden. Det innebär att stat eller kommun kan bilda nationalparker eller naturreservat. Det är ju liksom en del. Och där har ju vi då, gällskyddade områden, så har ju vi Skuleskogens nationalpark som jag tycker är helt fantastiskt. Alltså är det någonstans jag vill fara varje år så är ju nationalparken. Det finns så otroligt mycket värden där och fantastiska vyer. Och den är ju också nu gjort väldigt tillgänglig. Om man tittar på de här nya entréerna med nord och syd och väst.
Ja.
Där är rullstolsburna och barn, man kan gå med barnvagnar. Och
ja, det, ifall nu någon inte skulle veta var det här ligger någonstans, så kan vi tala om att om man åker E4 söderut från Övik på höjderna där till vänster så ligger Skuleskogens nationalpark. Och större delen är ju faktiskt i vår kommun.
Ja, jag tror att får man räkna med 85-90%
är i resten i Kramfors kommun och på andra sidan gränsen.
Sen är ju, kan man ju också åka via Näske. Och in där vid Näskeån då, och rätt upp kommer man ju till entré nord då.
Ja, bara att komma till de här entréerna är ju fantastiskt, de är ju så välgjorda. Ja.
Entré nord och syd, då kommer man ju direkt ner mot strandlinjen och havet kan man säga. Och entré väst blir ju då mer en strapats då, om man ska ta sig därifrån och ända ner till kustlinjen. Så att, men ett sätt är ju att man provar alla de här tre och går runt i närområdet, eller också går man runt i hela parken kanske med en övernattning i någon stuga, eller att man tältar på dem. Ja, just det.
Det var nationalparken där. Sen har vi naturreservat
då. Ja, det blir ju som en nivå under nationalparken då, och de är ju också då skyddade, och där har ju vi då i Örnsköldsvik kommun då fyra naturreservat, och de övriga är ju då statliga då. Typ Skalbergsgrotten är ju ett statligt, Stockholmsgatorna, Lillsjöslotten, Vändåtberget.
Det är statliga, ja.
Trysunda är ju också.
Om vi tar de här fyra kommunala, vilka är det?
Det är då närmast centrum, så är det Vickefjärdens naturreservat, och så är det Hörnsjön, och så sen är det
Alnöskogen.
Och så sen ute hos mig då, i Gullvik, så har jag mitt eget.
Du har ett eget där.
Ögeltjärn, Höjdens naturreservat.
Det är också naturreservatet, kommunalt. Ja. Och hur många statliga finns det sen då i kommunen?
Ja, det blir väl då 27.
27 stycken. Ja, det är ju fantastiskt. Det är alltså områden där man har särskilda bestämmelser, där man har säkerställt att det här ska bevaras då för framtiden.
Och där de kanaliserar in besökarna då kanske, så att man inte går in i de absolut känsligaste områdena, utan man hålls efter de speciella stigarna.
Är det fler på gång?
Det tror jag säkert, men jag är inte riktigt säker på hur turordningen.
Det är inget kommunalt som man jobbar på nu, inte, utan det är de statliga i så fall. Då.
Nej, det som har nämnts och som har funnits med har ju varit då Svarttjärnsterrängen.
Ja, just det.
Att man skulle titta på
i
det.
Självad.
Ja, i Självad. Mm. Att det är väl ett som kanske har funnits med i tankegångarna, men det är ingen process som har startat upp nu fullt ut i alla fall.
Nej, men det vore bra, så finger jag också ett naturreservat.
Ja, just det.
Ja, och sen har vi fiskevårdsområden på listan här.
Ja, det har jag ju fått vara delaktig i många, många år då. Och varit runt i alla byar här och träffa fiskerättsägare och fundera. Och det blir ju en ny lag som antogs så många, många år sedan, där man liksom, om man ville sälja fiskekort och kunna jobba med åtgärder och få bidrag för olika saker, så då var man tvungen att bilda ett fiskevårdsområde, och det tycker vi har lyckats riktigt bra med.
Och det här är lokala områden allihopa där man lokalt jobbar med det.
Ja, precis.
Och det är över 50 stycken, säger
jag. Ja, det är över 50 stycken. Vissa är ju små och vissa är större, men det vi jobbar för nu, det är att få de här älvdalarna att börja samarbeta, så att Moälven hade bildats en samverkansförening då,
mellan de här föreningarna.
Ja, mellan de här 15 olika organisationerna då, för att liksom jobba ihop och se helheter då. Och där jobbar vi framförallt nu med etablera ett livskraftigt bestånd med lax och havsöring. Och sen i Nätra har man också bildat en organisation och en samverkansförening nu. Och sen har vi,
kan man köpa ett kort då för hela Moälven?
Inte än kan man göra,
men
det.
Kommer,
men det är ju det som jag hoppas att vore visionen också, istället för att man ska ha 54 fiskekort, så skulle man kunna köpa ett för varje älvdal. Det hade ju varit drömmen.
Ja. När du nämner Moälven måste jag fråga, det stod i tidningen för några dagar sedan att det är en privatperson som har köpt kraftverket.
Ja, det läste jag också. Jag har inte hört något mer. Men
vad kan det betyda för fiskemöjligheterna?
Ja, alltså, som det är idag när kraftverket är igång, så kan ju fisken vandra upp ändå. Så att det är ju inget definitivt,
det
är inget definitivt hinder, va? Nej. Men skulle man få tillstånd att bygga ut och öka kapaciteten?
Ja, men det får man ju inte.
Nej, det tror jag inte heller.
Ska vi säga det att Moälven är ju faktiskt skyddad i lag.
Ja.
Den får inte byggas ut för kraftändamål.
Det är ett riktigt,
så det känns ju bra.
Ja, det känns jättebra. Mm. Så att,
det är den enda älven i kommunen som är skyddad på det sättet i lag.
Precis.
Ja, Bosse, vi kanske ska ta en låt till här.
Kan vi göra. Och det är en liten sån där häftig upplevelse jag hade nere på Friends Arena för 2 somrar sedan när jag var tillsammans med 52 000 andra människor och lyssnade på Bruce Springsteen. Och han har ju gjort fantastiskt många bra låtar, men där fastnade jag också för en speciell låt. Och den heter Cover Me.
Cover Me med Bruce Springsteen. Ja, vi lyssnar på den. Ja, Bosse, vi var inne på alla kvaliteter som finns här och möjligheter till friluftsliv i kommunen. Vi pratade om alla naturreservat och fiskevårdsområden. Vad ska vi nämna mer där? Friluftsområden med vandringsleder?
Ja, vi har väl ungefär ett 50-tal områden, anläggningar och leder som vi jobbar med på olika sätt. Och i de områdena längs de lederna finns ju en mängd med anordningar, vindskydd, toaletter och raststugor och det kan finnas brygger i skärgården och lite. Så det är väldigt många anordningar då som vi var inne på förut som måste skötas.
Och nu ser jag att du har en siffra här på antalet vindskydd och toaletter. Det kan vi väl tala om för allmänheten nu, va?
Ja, så att känner man för att krypa in under tak och sitta och fika i en mysig miljö, så där finns det 389 vindskydd. Och det är även fiskevårdsområdena och naturreservaterna och allting inräknat. Och för den som känns riktigt nödig också så finns det 283 utedass och 92 raststugor. så att det finns lite grann att välja på, där man kan krypa in under tak på olika sätt.
Ja.
Och där har vi då ifrån kommunen, vi har väl ungefär ett 100-tal vindskydd och 100-tal toaletter. Och vi
som
har,
ni sköter?
Ja, och så har vi då hälften av alla stugorna, ungefär ett 40-tal också som vi har ansvar för. Och många av dem är ju då är ju på privat mark och på privat ägande. Och det får vi inte glömma bort. Alltså en av de viktigaste resurserna och kontakterna vi har är att jobba mot privata markägare. För att det är ju väldigt lite som är på kommunal mark.
Mm.
Utan det mesta som vi gör i ordning, det är ju oftast på privat mark. Och det måste jag säga, vi har fantastiskt bra möjligheter och bra kontakter och en stor välvilja från markägarna runt om i vår kommun.
Då tecknar man avtal med markägarna?
Ja, vi skriver då nyttjanderättsupplåtelse. Så jag tror vi har kanske 350 sådana.
Mm.
Nyttjanderättsupplåtelse på något sätt då.
Ja.
Så att det tycker jag vi har en väldigt stor och stark styrka att vi har.
Att markägarna fått ställer upp.
Ja, verkligen.
Ja, det förstår jag.
Ja. Och sen har vi ju då, vi har ju fantastiska parker också som gör möjligheter för uteliv och friluftsliv på olika sätt.
Parker, men, vad menar du då?
Ja, vi har ju då parkerna var inne i stan, Strandparken och Lundviksparken och andra parker också, så man kan ta picknick och man kan göra olika aktiviteter och andra saker också, får vi inte glömma.
Mm.
Vi har mängder med kulturmiljöer som bidrar också till det här med natur- och kulturlandskapet. Alltså är man ute och vandrar i Näta fjällskog får man till sig lite grann hur det såg ut det här med fäbodlivet och såna här saker. Och
ja.
Det tror jag väldigt mycket inför framtiden för oss när vi ska jobba mer med det här med natur- och kulturlandskapet, att vi för ihop de här värdena tillsammans på olika sätt. Men sen får vi, nu har vi bara pratat med sommar, vandring och annat. Men
ja, vi har gjort det. Det skulle handla om vinter.
Ja, det var så vi sa. Och då är vi inne på 187 km skidspår som ett exempel.
Är det som kommunen ger bidrag till på något sätt?
Ja, eller som vi sköter själva. Eller
för ibland spårar jag skidspår också. Men
ja,
räknas
de
inte.
Räknas inte. Nej. Nej, precis.
Okay, 187 km, det är alltså nästan 20 mil.
Ja.
Som spåras också med skoter alltså.
Ja, precis.
Ja. Ja, det är rätt mycket det. Själva är jag ju engagerad uppe på Rutberget i den stuga som finns där som kallas Rutbergshotellet. Världens enda hotell som man inte får övernatta i, ja, som du vet.
Eller säger inte vi Hotell Rutberget?
Jo, Hotell Rutberget ska vi säga. Alldeles riktigt. Nu sa jag fel där. Ja. Mm. Hotell Rutberget heter det. Och på söndag ska vi tala om att då är Hotell Rutberget så kallad gå på turstuga. Då får du förklara vad det är.
Ja, men alltså jag har ju själv vuxit upp i Huggsjöstugan som ligger ovanför Västernsjö, och det är ju på väg upp mot Rutberget. Där dit åkte man ju när man gick i skolan i själva då, över berget, och liksom där har jag ju liksom fått mycket av mitt friluftsintresse också, och var ju väldigt mycket där. Och sen när jag började på kommunen och hade ansvaret för den här stugan, så ja, den låg ju väldigt mycket nere och det var olika föreningar som haft ansvaret för den, men det hände inte så mycket. Och då till slut så då tog IF Öka, idrottsföreningen, hade vi en idé om att de skulle börja och öppna upp och ta ansvar för.
Nu ska vi tala om vilken idrottsförening det är.
Idrottsförening för Örnsköldsviks kommuns anställda.
Just det.
Och det var både du och jag med.
Så
vi var väl lite grann pionjärer där då, som var med och drog igång det här. Och,
ja.
Och det har liksom börjat om att vi hade öppet en lördag kanske per helg då, under vår vinter. Men sen insåg vi att det började komma så mycket folk och många visste inte var det lördag eller söndag det var öppet. Och då körde vi lördag och söndag, och sen dess så har det ju bara ökat. Och fantastiskt mycket barn.
Varje lördag och söndag klockan
11 till klockan 15.
Så är det öppet.
Ja, då kan man åka från Backsjö. Finns det då en stor parkering på en längda där, och sen åker man ungefär 2 kilometer. Och vill man promenera så kör man en bit till om man kommer från Näverkärl till Västerns bygdegård. Där kan man även promenera då efter ett skoterspår upp som vi har gjort.
Ungefär 2 kilometer.
Ja, precis. Att nu i helgen var det 300 stycken på morgens tur på fredag kväll.
300 stycken?
Ja, och det såldes 220 semlor. Och på dagen den fredagen var det 100 där. Så att det har ökat otroligt med besökare.
Ja, det är roligt. Och mycket barn är det också.
Och mycket barn är det. Det är fantastiskt roligt. Så att det är en sån där jättekul grej.
Ja, det måste jag säga, fantastiskt. Och Högsjöstugan är ju också en av de här som är gå på turstugan.
Precis, det var det vi höll på att prata om. Och då kände vi så här att varför, för att få ut barn och barnfamiljer, så tror vi att just det att lyfta fram friluftsstugan, att man har ett besöksmål dit man kan åka, där det kanske finns servering, man kan köpa fika och det är varmt när man kommer dit, och det kanske finns möjlighet att åka pulka, det kanske finns enklare skidspår runt omkring, att det skulle liksom då samla och locka folk. Och det konceptet har vi då kört i ett antal år nu, där vi ger ut en folder och lägger ut information på hemsidan. Och så när man besöker en sån här gå på turstuga, då kan man fylla in en lista och då kan man vinna priser.
Mm. Och på söndag är alltså Hotell Rutberget som är den här gå-på-tur-stugan. Ja, så välkommen dit allesammans. Och då kan jag ju tala om att då passar vi på att fylla 25 år också uppe på Hotell Rutberget. Eftersom huset har stått där i 25 år, så då bjuder vi på tårta också. Och korv.
Då får vi gratulera så mycket.
Mm, tack för det. Vi kunde väl beröra några andra områden också. Till exempel Vitsjöterrängen har jag en känsla av att det har varit lite stilla några år. Det har varit lite för lite snö kanske.
Ja, sen har väl Vitsjöstugan har väl inte varit igång på länge. Men nu för några år sedan här så har det blivit nu ideella krafter som har jobbat för att få den som en friluftsstuga och hålla öppet på ett antal helger under vårvintern. Så att i fjol var man igång och så sen i år. Nu har det varit lite sämre med snö.
Ja.
Och så att jag vet inte hur det har gått för dem i år riktigt än.
Men det är ju roligt att de har satt igång.
Ja, det är
för det är ju väldigt fint terräng.
Ja, mycket bra.
Så att, och så har vi Nätra fjällskog. Ja, det är full fart där också.
Det är också full fart, ja. Mm. Och det är ju framförallt de här fäbomiljöerna då som gör att det blir lite extra speciellt. Och så Västan och höjden är ju också fantastiskt då.
Ja.
Och sen har vi då Länsfjället, får vi inte glömma heller. Solberg är ju också en fantastisk miljö där uppe på toppen om man vill åka längdskidor.
Snösäkraste av alla.
Ja, verkligen. Och så utförsåkningen och jättefina backar då.
Och vi ska väl säga det att vill man ta sig till de här områdena så är det turistbyrån igen. Där finns kartor, visst är det så?
Ja, de ska ha det mesta informationsmaterial.
Och på hemsidan kan man också ta fram kartor på vartenda område.
Så. Ja, vi är nog inte färdiga med alla, men Solberg tror jag inte vi har. Det finns ingen riktigt bra karta.
Nej, men Rutberget finns.
Rutberget finns, Nätra fjällskog finns. Ja, Skyttis får vi inte glömma bort.
Ja.
Det är ett skidspår, säkraste området kan man säga. Det är helt fantastiskt hur de har jobbat med de spåren där. Då. Så att det är ju skiteam då som preparerar på Skyttis och på Rutberget. Och så är det ju Nätra Giffarna som har Nätra fjällskog och så vidare. Då, ja, med det. Föreningar. Så.
Ja, ska vi ta en låt till, Bosse?
Ja, det kan vi göra.
Det kanske är så att vi har lyssnat bara på grabbar hittills.
Ja, vad det jag tänkte. Det har varit lite för mycket killar kanske. Men nu på senare år så har jag fastnat för Laleh. Tycker hon har mycket bra låtar. Men sen såg jag en koppling till just hennes låt, Tusen bitar. Och det är ju Björn Afzelius som har gjort den låten. Och det är ju också en av mina favoriter. Han har ju gjort väldigt många bra låtar också. Men tyvärr fick han ju inte vara med.
Nej.
Så länge här tyvärr. Och sen är ju även det här ledmusiken då till ledmotivet till filmen om Björn Afzelius som heter Tusen bitar som jag ännu inte har sett. Jag missade den när jag gick på bio, men den har fått väldigt bra.
Ja, just det.
Positivt beröm också, så att den ska jag se på.
Men då lyssnar vi till Laleh.
Ja.
För när vänner
Ja, jag sitter här med Bosse Edman i studion. Jag heter Tommy Dickens. Vi pratar friluftsliv. Och nu vill jag fråga dig lite grann om vad gör staten egentligen för att vi ska få ett bra friluftsliv? För det här är ju en hälsofråga, en miljöfråga med mera som är ett statligt intresse också.
Ja, jag tror att man, det har stegvis kommit mer och mer på banan genom åren. För ungefär 10 år sedan så inrättade man ju ett friluftsråd. Då.
Vad är det för något?
Det var regeringen ville ha någon form av instans och en grupp som skulle ansvara då för friluftsfrågorna och bland annat fördela ut då statsbidragen till friluftsriksorganisationer. Och så sen kunde den gruppen också då även fördela ut ett antal miljoner i projekt och utvecklingsbidrag där till organisationer som sökte. Och sen hade man då uppdrag också att jobba för att utveckla friluftslivet i Sverige.
Ja.
Och där pågick ju då en hel del arbeten också på att försöka titta på det här med att få fram någon form av nationell friluftspolitik.
Mm.
Och jag hade ju förmånen att få sitta med i det rådet i 6 år som var väldigt lärorikt och väldigt intressant. Jag kände att jag har haft med mig mycket tillbaka också till mitt jobb i kommunerna. Och då satt vi var 2 stycken som var då som kommunrepresentanter.
Ja.
Och sen var det olika myndigheter och riksorganisationer då som fanns med i det här rådet. Jag tror vi var en 10-12 stycken personer som jobbade med det där.
Från Sverige.
Mm. Och sen nu då för ett antal år sedan då antog riksdagen en nationell friluftspolitik då, som har varit ute på remiss. Och det är ju då första gången som det finns en rikspolitik för friluftsliv på samma sätt som det finns för idrott och som det finns för kultur. Och den är ju väldigt bred. Det är ju allt ifrån allemansrätt och ideellt engagemang och friluftsliv i skolan och folkhälsa, tätortsnära natur och tillgänglig natur och så vidare. Så att Det känns jätteroligt att det har liksom blivit fram. Sen kanske det inte har satsats fullt ut några extra resurser kopplat till den här politiken på nationell nivå. Och det hade man kanske önskat på något sätt.
Ja. Men då har man tagit fasta på det här i kommunen nu också och gör en motsvarande sak för kommunen då?
Ja, vi har ju då i tidigare översiktsplan och även i andra sammanhang haft ett politiskt beslut på att vi ska titta på att ta fram ett lokalt friluftsprogram då, som ska bygga på den nationella politiken. Och det har vi nu gjort och det beslutades då i fullmäktige i november då, om att anta strategier. Eller policy, det är ju uppdelat nu i kommunen, det är en ny ordning för det här när man ska anta olika program.
Mm.
Så då är det delat upp i övergripande policy och sen finns det då strategier och sen är det då riktlinjer och åtgärder. Då.
Ja.
Så det är liksom sista delen är då som verkstaden.
Ja, just det.
Och det är fullmäktige som tar de övergripande policy.
Det brukar ta tid innan man kommer till verkstaden.
Ja, precis. Mm. Men det tänkte vi försöka och se till så att vi ska ändra på det nu då.
Mm.
Och det är ju vi tjänstemän då som sitter i en samverkansgrupp, naturgruppen som det kallas, som har till uppdrag nu utifrån alla de här förslagen som finns nu att försöka bena upp, prioritera och titta på hur vi ska kunna jobba med de här frågorna framgent nu då under, ja, det är 2 mandatperioder framåt då som vi har på oss, att det är ungefär 8 år.
Ja, okej. Okay. När du säger friluftsplan så kommer jag ihåg att det var en ganska intensiv diskussion ett tag om tysta områden. Vad har hänt med dem?
Ja, tysta områden, det är ju jättesvårt. Vad är egentligen ett tyst område?
Mm.
Jag skulle nog vilja sälja kanske områden fria från oönskat buller.
Ja, just det.
Mm. Det kanske skulle vara en bättre benämning.
Inte längre bara.
Men vi har ju alltså ingen plan direkt idag hur man liksom ska kunna inrätta sådana områden. Utan jag tror man får hänvisa mycket till de här skyddade områdena framför allt. Men jag tror det är viktigt ändå att man har med sig det här tänket i de här planeringssammanhangen när man ska titta på olika infrastrukturinsatser som ska göras. Så.
Ja.
Och vi har ju pekat ut också då ett antal F-områden som vi kallar det, särskilt viktiga områden för friluftsliv. De är ju karterade och finns då i den kommunala planeringsprocessen där man kan gå in och titta om det ska byggas en väg eller ett nytt bostadsområde.
Mm.
Är det här ett sånt här viktigt område för friluftsliv och vad finns det för kvaliteter och värden? Och utifrån det sen kan man då prioritera och kanske titta, är det bättre att ta det där eller kanske minsta konflikterna kring den biten eller sådana saker. Och det tycker jag kommunerna har varit väldigt bra på också, på planeringssidan genom åren.
Ja, Höga kustenleden skulle jag vilja höra något om också. Vad händer med den?
Höga kustenleden, där är ju från start eller mål kan man säga, är ju här från Stora torget i Örnsköldsvik och så sen är det ju ner till Höga kustenbron och hotellet där. Det är 13 mil lång ungefär då. Och den intresset för att vandra den ökar ju från år till år här och det är många internationella gäster också som kommer med ryggsäck och vandra åt det enda hållet och det är framförallt Älvenationalparken som är är den stora dragaren. Men just att uppleva Höga kustområdet är ju ett bra sätt att vandra längs Höga kustleden, för att man passerar ju både bostadsområden och urskogsmiljöer, och man kommer nära havet, och man kan lätt ta sig ut till någon av öarna om man vill med båtar och sådana saker. Så att, och det som har hänt är väl att vi har ju haft ett projekt där en del av våra tittar lite grann på Höga kustleden, hur den kan liksom bli tryggare, säkrare och bättre och tillgängligare på olika sätt. Och där har det gjorts nu och påbörjats ett jobb om att bland annat försöka märka upp, skylta upp, se till så att markägaravtalen är uppdaterade, förbättra serviceanordningar, jobba med information och kartor och webbsida och sådana saker.
Om du ska starta nu från Öviks centrum här, eller från, vi säger att man kommer med tåg till Övik.
Ja, då kan du gå på turistbyrån och ja, ta till dig lite mer information om du saknar sån, och så kanske du kan handla upp lite grejer du behöver med dig på färden. Och är du redan klar med det och du kommer med din ryggsäck och allting är klart, då kliv du bara av på resecentrum, men då går du inte mot stan utan då går du söderut,
kliva
där, då är det skyltat, så att ifrån resecentrum kan du starta din vandring då och gå.
Det är inte stört nu av det som har hänt, det man har byggt uppe på Varsberget, utan det går att ta sig.
Ja, vi har gjort nu så att nu går man, man går mot Hörnsjön direkt, man går inte över toppen av berget tills vidare.
Nej.
Men vi har även markerat, vill man gå så kan man ta sig upp på vägen upp på toppen av
berget. Men tanken är väl att man ska
gå över? Tanken är ju att så fort det har löst så vi vet hur det ska bli, att man ska kunna fortsätta upp över toppen igen.
Ja, just det.
Så ser det ut lokalt här på hemmaplan.
Mm. Avslutningsvis, Bosse Edman, om jag ska fråga så här, vad ser du för glädjeämnen nu? Vad är det som har hänt och kommer att hända som du tycker är viktigt?
Ja, om man ska titta på vad som jag tror är jätteviktigt, så det är ju framförallt det här med att förbättra tillgängligheten. Och tillgänglighet kan ju vara så väldigt mycket. Det kan ju vara att man hittar information om vad det finns för områden, vad det finns för kvalitet. Nåbarheten, hur kan jag ta mig dit? Finns det bussar? Och att jag hittar i områden, att det finns bra kartor och att det är skyltat. Och för den kanske som inte har så lätt att promenera och gå och behöver använda andra färdsmedel, att vi ska kunna även ha sådana områden och tala om det. Här kan man faktiskt ta sig runt med,
ja,
med rullstol. Det tror jag är en sån där jätteviktig grej. Mm. Och sen den andra jätteviktiga grejen, det ser jag nu. Vi har ju tagit fram en naturguide som vi har fått pris som Sveriges bästa natur- och friluftsguide, som vi har gjort för ett antal år sedan. Och där jobbar vi mycket med när, var, hur och mycket bilder och konkret information. Och där, sen har vi då på fiskesidan har vi ganska bra information på webben. Och sen har vi då Örnsköldsvik 10 000 år, där man kan se det mesta om kulturvärdena, kulturminnena, och man kan se till och med strandlinjerna var 500 år, hur de har gått. Man kan hitta...
Hittar man det på webben?
Det kan man hitta på webben. Men alltså, både naturvärden, kulturvärden, friluftsvärden och fiskevärden och parker och såna saker ska vi vilja samla i en webb. Och den ska då vara mobilapplicerad så att man kan använda den i telefon och sen koppla ihop kanske vissa appar. Men där ska du kunna söka på aktivitet, du kan söka på en by eller en ort eller en älvdal eller och så vidare. Eller sök en vandringsled och så kan du klicka in då så att du hittar raststugorna. Så kan du få en bild och se hur den stugan ser ut, hur många bäddar det finns. Du kan hitta ett utsiktstorn och hur ser utsikten ut.
Ja,
det. Sen hittar du kulturvärden, du hittar fiskeplatser, du hittar andra värden. Alltså jag tror att
just det är sådär... framtidsvisionen.
Ja, och den tror jag inte är alltför långt borta.
Nej, men innan den kommer kan vi väl säga naturguiden en gång till. För det är ju en fantastisk källa till information.
Ja,
när man bläddrar i den så känns det ju nästan som man inte behöver gå ut.
Men... Nej, men jag tror att det kanske behövs det ändå så man förstår egentligen vad fantastiskt vi har.
Ja.
Och det är det kanske som kan locka ut den på något sätt.
Ja.
Så att,
Okej, Bosse. Nu har vi gått igenom det mesta om friluftslivet i kommunen, tycker jag. Så jag vill tacka dig så mycket för den här stunden.
Ja, jag får tacka så mycket för att du har gjort en stor bidragande insats också genom dina år som planerchef på kommunen.
Ja,
så har du hjälpt till väldigt mycket. Så
tack för
att,
det.
Och att jag fick komma hit också var jättekul.
Då får du avsluta med en låt här.
Ja, vi har ju också, vi gillar ju lite grann det här med musik och sång och dans och underhållning och lite show, det show.
Vi gör det, ja.
Ja, det gäller väl även dig, Tommy.
Jajamän.
Och vi har ju haft ett gemensamt intresse, och då har ju varit, vi har ju haft ibland någon sån här liten kommununderhållningsfest där vi brukar uppträda, och då gillar jag ju lite det här med playback och lite the show must go on, så att en gång då gjorde jag bland annat E-Type och låten Life, där man fick hoppa omkring och studsa på scen. Och, ja, det var jättekul.
Ja,
så vi får se. Vi kanske kan ses på scen någon gång här.
Kanske det, ja, tillfälle igen. Okej. Tack ska du ha, Bosse. Vi lyssnar på E-Type. Du lyssnar på Radio Nola Skogs. Jag heter Tommy Dickens och jag ska berätta för dig nu vad som händer i Örnsköldsvik den närmaste veckan. Jag kommer att prata om saker som är för barn. Jag kommer att berätta om utställningar som är på gång. Jag berättar om musikevenemang, föreläsningar, teater, möten och bio i nu nämnd ordning. Jag börjar med det som händer för barn. På torsdag är det småbarnsramsor med grupp 2. Jag vet inte vad grupp 2 är, men ni som är i grupp 2 vet säkert vad det handlar om för någonting. Det arrangemanget är gratis i alla fall och det är på Arkenbiblioteket på torsdag klockan 10. Sen på lördag så är det lördagstund på bryggan. Och det heter då Hej lilla smultron med Bosse från Smultron och sång. Alltså på lördag klockan 12 på Arkenbiblioteket. Och det är från 3 månader upp till 3 år. Man vill gärna att du bokar biljett där för att det blir väl trångt annars. Och på lördag klockan 17 så är Moraträsk i farten och det är på Brux. Kom och sjung och lek med Moraträsk till klassiker som Tigerjakten, Fader Abraham och Klappa händerna. Det har säkert alla hört talas om. Galen, svettig och rolig underhållning utlovas. Och arrangör är alltså Moraträsk på Brux på lördag klockan 17. Sen har vi fotoprojektet Där jag finns som är på Örnsköldsviks museum och konsthall. Det är vernissage på onsdag klockan 10 och den utställningen pågår ända till 21 mars. Det är förskoleklasser från Norrflärkeskolan och Sidensjöskolan som visar resultatet av fotoprojektet Där jag finns. Nu är jag alltså på utställningar här och då har vi kulturskaparna som studerar Vincent van Gogh. Det är vernissage på fredag klockan 10 till 14.30 och det är på gamla rådhuset, alltså Örnsköldsviks folkhögskola numera. Sen har vi utställningen Mountain Dew och det är en utställning med 2013 års Bror Marklund-stipendiat Linda Bäckström. Vernissagen är på lördag klockan 12 och det är alltså på Örnsköldsviks museum och konsthall. Sen har vi galleri Lokomotiv i Kulturfabriken med ingång från Resecentrum. Där finns Hanna Kanto med en utställning som varar till 14 mars, så det är inte så många dagar kvar. Arrangör är ÖKKV som väl står för Örnsköldsviks konstnärsverkstad skulle jag tro. Sen har vi en utställning med Andrzej Poniatowski och Teresa Poniatowska. De visar fåglar i papier-maché och fotografier från La Palma, en av Kanarieöarna. Utställningen hänger till 28 mars på Ödbergska gården. Välkommen dit också. Så har vi visor och gamla slagers på Örnsköldsviks församlingshem på onsdag klockan 13. Det är en aktiv träff med Åke Wiberg och Karin Sundelin Wiberg som sjunger och berättar. Och servering har man där och det är Svenska kyrkan som arrangerar det. Sen har vi på Folkanteater på onsdag klockan 19 en allsångskväll där Ulla Sjöström leder allsången och Nota Bene, kören, är med och sjunger. Där är det fri entré. Arrangör är Musikmakarna och ABF. Och på Brux på fredag klockan 8 då blir det Le Jazz Cool från hardbop till nutid. Det är trumpetaren Ulf Adåker och saxofonisten Christer Andersson och några till som spelar svensk jazz. Det är Perdido som arrangerar det. För övrigt kan du lyssna på Perdido klockan 11 efter den här sändningen. Sen har vi på Gidjogården på lördag La Donna del Lago, kvinnan från sjön. Det är en sån här live-opera från Metropolitan i New York som man sänder. Alltså på lördag klockan 18 och det är Gidjo bygdegårdsförening som fixar det här. Så har vi föreläsningar på Gullängets kyrka, får jag väl kalla det för föreläsning, på lördag klockan 18 då Håkan Dahlén guidar oss om kyrkans orgel och dess byggare Robert Gustafsson. Den heter då 17 orglar, 17 berättelser och det är orgelklubben Vox Humana som arrangerar detta. En annan föreläsning på Arkenbiblioteket på torsdag klockan 12. Det heter Kulturen och rasismen, ett gisslandrama. Det är Kia Andersson som är intendent på Örnsköldsviks museum som startar med ett miniföredrag. Poesihörnan på lördag klockan 12 i Arkenbiblioteket. Lokala poeter läser eget material blandat med kända lyriker. Och det arrangerar kulturenheten, alltså på Arkenbiblioteket på lördag. I skuggan av Nathan med Åmi Söderblom, och det är alltså Nathan Söderblom det handlar om, eller hans son egentligen. Och platsen är Örnsköldsviks församlingshem och det är Svenska kyrkan som arrangerar på söndag klockan 17. Det är alltså Åmi Söderblom som är aktuell med boken I skuggan av Nathan. Och Åmi är barnbarns barn till Nathan Söderblom, han som var ärkebiskop och också fick Nobelpriset. I fredspriset. Och hon ska berätta om sin släkthistoria. Hon tecknar ett gripande porträtt av sin farfar Helge Söderblom, Nathan och Anna Söderbloms äldste son. Så har vi teater, 13-dagsafton. Det är Örnsköldsviks folkhögskola som det är teatereleverna som ger 13-dagsafton av William Shakespeare. Och det är varje kväll klockan 7, onsdag till lördag denna vecka. Och arrangör är folkhögskolan. Så har vi ett möte, Ung Kultur möts på Sliperiet i Örnsköldsvik på lördag klockan 18. Det arrangeras där på Sliperiet och alla mellan 13 och 20 år får vara med, oavsett vad det är för något man håller på med. Och här kan du träffa likasinnade, få galna idéer och knyta nya kontakter. Och slutligen lite bio i Nöd och lust på Gideogården på söndag klockan 18.30. Och så har vi filmstudion nu på torsdag som visar filmen Ida, en polsk film. Där ska man vara medlem i den lokala filmstudion för att få delta. Det var allt jag hade att berätta om veckans evenemang. Och nu kommer Anki Hagström och läser veckans novell.
Jag heter Anki Hagström och jag ska läsa en novell av Theodor Kallifatides. Novellen är tagen ur en bok som heter Noveller för världens barn och den kom ut 2008. Sisyfos på medborgarplatsen av Theodor Kallifatides. Ilja Amamoglu klev ut ur sin gamla Volkswagen-buss. Det första han gjorde var att förvisa sig om att minnesmärket över Anna Lind var oskadat. Det var det. Det är kärlek det, tänkte han. Gubbarna som arbetade på medborgarplatsen hade slagit vad om att den inte skulle klara sig i mer än en vecka. Ingenting tycktes provocera marodörerna så mycket som saker gjorda i glas. Den vackra glasobelisken på fatuburstrappan vittnade om det. Någon gick loss på den så fort den installerades och så hade det fortsatt efter varje reparation. Anna Lind stod klarade sig dock i 3 år nu. Det var uppenbart att människorna tyckte om Anna Lind. Det gjorde han också. Han mindes hennes sista tal. Det var just på medborgarplatsen. Det var inte så mycket det hon sa, utan hur hon gjorde det. Med klar röst och brinnande blick. En liten flicka hade sprungit fram till henne med en ros. Indirekt hedrade också han henne, för det var han som hade sålt den rosen. Det var hans jobb, att sälja blommor. Det hade inte alltid varit det. Egentligen var han utbildad flygtekniker. Först hemma i Turkiet, sedan i Ryssland. Men det fanns ett problem. Han var jude. Någon anställning var inte att hoppas på. Så gav han sig iväg till Sverige, som var ett av få europeiska länder med egen flygplansindustri. Det var en riktig tanke. Han fick arbete på Saab i Linköping, gifte sig med sin chef som råkade vara Kristina. Civilingenjör, blond, 30 år, villig att skaffa barn. De fick 3 stycken på raken. Kristina gick ner på deltid. Han fick hennes jobb. De köpte ett radhus och Kristina stannade hemma. Pojkarna, de fick 3 söner, behövde henne. Pengarna räckte till. Hans lön blev bättre och bättre. De var lyckliga. Han var nog lyckligast. När han såg på Kristina, hennes långa ljusa hår, den smala midjan. När han hörde henne leka med barnen, nynna i duschen eller tala i telefon med väninnor. Kort och gott, det var tillräckligt att se och höra henne för att han skulle vara tillfreds med livet. Ibland var han så glad att han inte kunde somna. Kristina är mitt Sverige. Min mor är mitt Turkiet. Mina söner är min värld. Låt allt förbli så, bad han till sin Gud. Det blev inte så. En vårkväll förändrades allt. De var med barnen i stan. Mycket folk ute. Den yngsta pojken sprang iväg på jakt efter sin ballong. Den första det året. Bilen kom från ingenstans. Barnet levde i 6 minuter tills ambulansen kom. Efter det gick det fort. Kristina sjönk djupt in i sorgen. Saab bantade arbetsstyrkan och han och en var en av de första som fick gå. Sökandet efter ett annat arbete gav ingenting. De sålde radhuset och flyttade till Stockholm. En trea i Fittja. Det skulle vara lättare att få arbete i en storstad, hade man sagt på arbetsförmedlingen i Linköping. Det var sant. Det fanns massor med tillfälliga arbeten, men inte någon anställning någonstans. I Fittja bodde många invandrare, inte minst från Turkiet. Kemal var en av dem. När han blev arbetslös började han sälja blommor på Södermalmstorg. Inom ett par år stoltserade han med eget stånd och en anställd. Kemal hade lagt märke till att det inte fanns någon blomsterförsäljning på Medborgarplatsen och föreslog Ilja att öppna en tillsammans. Sagt och gjort. Det var ett lyckokast. Inom loppet av bara ett år hade de skaffat sig ett stort tält och 2 anställda. Livet vände igen. Kristina hittade också ett arbete som lärare i Vårbyskolan där man hade fler problem än barn. Men hon var svenska. Hon älskade att lösa problem. De 2 sönerna fick nya vänner. Sorgen lade sig långsamt som en trött gammal huskatt. Det var ett hårt arbete att sälja blommor. Ilja måste gå upp 4 varje morgon för att åka till hallarna i Årsta där han köpte blommorna. Sen måste tältet resas upp, bänkarna och hyllorna monteras, alla krukor ställas fram, alla blommor, alla växter. 9 dök de första kunderna upp. Ilja höll öppet till 6. Sen måste tältet tas ner, krukor och blommor och växter måste plockas in i Volkswagenbussen. 7:30 åt han middag. 9:00 såg han på nyheterna. 9:15 sov han. 7 dagar i veckan. Året runt. Ingen semester. Han ville som alla andra åka hem. men var rädd att både Kristina och barnen skulle bli besvikna. Vad skulle de göra i hans Guds förgätna by? Inte ens TV fanns där. Så Kristina och barnen åkte till hennes föräldrar i Dalsland, medan han stannade kvar i stan och arbetade. Blev han aldrig trött? Han var alltid trött. Hans granne på torget, fastfoodgreken, kallade honom Sisyfos. Ilja visste inte vem denne Sisyfos var. En snubbe som gudarna straffade med ett jobb utan slut. Han fick rulla en stor sten upp för en kulle, och när han nådde dit rullade stenen tillbaka igen och han fick börja om från början. Det var utan vidare en bra liknelse för hans liv. Detta slit varje dag, att sätta upp tältet och att ta ner igen. Den stora klockan över saluhallarna på Medborgarplatsen hade fastnat på 5:30. Det var flera månader sedan det inträffade. Ingenting var gjort åt det än. Snön låg kvar på bänkarna i väntan på att barnen skulle dyka upp för att åka skridskor på den konstgjorda banan. I öster höll mörkret på att skingras. De två uteliggarna, invirade i trasiga paltor och gratistidningar, låg kvar innanför den glasade ingången till det underjordiska garaget. Det var inte så varmt där, men det var bättre än att ligga ute. Ilja hade sett dem i 2 år nu. 53 år gammal var han, fast ingen skulle tro det. Han såg mycket äldre ut. Håret var borta, ryggen böjd, stegen långsamma. Det verkade i hans kropp och det verkade i hans hjärta utan att han var sjuk. I varje fall hittade läkaren i Fruängens läkarhus inget fel på honom. Minska på bönerna, hade idioten sagt, i tron att Ilja var muslim. Ryggen får stryk av dem. Hans medhjälpare var försenade. Det var snarare regel än undantag. Han började lasta av varorna ensam. Efter några minuter kom ändå den ena av de två anställda. En gänglig ung man från Ghana som hade förmågan att arbeta snabbt utan att ha bråttom. Var är Yasser? Frågade Ilja. Jag vet inte. Förmodligen vet han det inte själv heller. Yasser hade problem. Vem hade inte det? Med eller utan problem dök Yasser upp till slut. Hålögd, orakad. Var har du varit? Frågade Ilja. Yasser svarade inte. Det tog 1,5 timme att resa upp tältet. Det var dags för en fika. Livet på torget kom sakta igång. De två uteliggarna kom också fram, lockade av kaffedoften. Ilja bjöd dem att sitta ner. De drack kaffe utan att tala. Renhållningsbilen gjorde sin runda. Sen dök en joggare upp. En ung flicka med sin hund. Hon stretchade på Mondos trappa. I morse hittade jag inte till tunnelbanan, sa Yasser. Det var nytt. Hur kommer det sig, undrade Ilja. Det var inte svårt. Det fanns ingen tunnelbana där jag var. Den ene uteliggaren hade fått nog av att sitta inne. Han reste sig och gick med hasande steg mot flickan. De hörde inte vad han sa till henne, men hon skrattade högt. Så skrattade också Kristina en gång. Det var länge sedan. På nätterna låg de alltjämt intill varandra, fast elden hade slocknat. Ta hand om affären en stund, sa Ilja till sina anställda. Vad ska du göra, undrade de med en mun. Det hade aldrig hänt förr att han gick ifrån, inte ens för att kissa. Det gjorde han i en Nescafé-burk. Vad skulle han göra? Ingenting. Han skulle vara ledig en stund. Idag skulle han inte rulla stenar i uppförsbacke. Solen kom fram genom molnen. Den värmde inte kroppen, men den värmde själen. Han gick en runda på torget. Fastfoodgreken var på plats. God morgon, Georgos, sa Ilja glatt. Georgos trodde inte sina ögon. Han hade aldrig sett Ilja, spankulera omkring. Är det din födelsedag? Nej. Varför är du inte på affären då? Idag tar Sisyfos ledigt. Greken gjorde en gest som om han skruvade något i sitt huvud. Är allt som det ska här inne, undrade han utan att egentligen bry sig om det, eftersom en chorizo höll på att ta eld i grillen. Ilja fortsatte åt andra hållet, mot södra station. Glasobelisken var sönderslagen igen. Det var halt på trappan och han tog det lugnt. Längre ner såg han ett par skulpturer och läste intresserat på en mässingsskylt. Det visade sig att fontänen mitt i parken kallades Afrodites brunn. Det var ett lämpligt namn. Vid närmare betraktande insåg man att den föreställde ett kvinnosköte med en tydlig skåra i mitten. På sommaren strömmade det ut vatten därifrån. Det gick inte att vistas särskilt länge i parken. Ett inhägnat område fungerade som rastplats för hundar. Ett tiotal jyckar förde ett fasansfullt liv, som på en skolgård. Han hastade iväg därifrån. Vad skulle han göra nu? Det var inte så lätt att vara ledig. Kaffe hade han druckit. Vad var det som återstod? Han längtade redan efter sin affär. Efter smågrälen med sina anställda. Efter sina kunder. Plötsligt stod allting klart. Sisyfos rullade inte en sten uppför. Den där stenen var livet. Sisyfos rullade stenen av egen vilja. Gudarna hade förmodligen menat det som ett straff. I själva verket var det tvärtom. Det hade givit honom en mening med hans dagar. Han gick med raska steg tillbaka till fastfoodgreken som blev allvarligt oroad. Skolkar du fortfarande? Åt helvete med dig, Sisyfos, sa Ilja. Vad är det med dig? Åt helvete med alla myter. Det enda vi gör är att missförstå dem, fortsatte Ilja och lät arg utan att vara det. Sen hastade han tillbaka till sin affär och tog ett stort njutningsfullt andetag när han kom in. Hans liv var denna affär, dessa blommor, detta tält som han dagligen måste resa upp och ta ner igen. Sisyfos eller inte Sisyfos, människan måste bära livet på ryggen. Det var en kort ledighet, sa Jasser spydigt. Du ska hålla truten för du förstår ingenting, svarade Ilja, i hopp om ett litet uppiggande gräl, och andades ut.